otroligt faktiskt. Ja, det ska vi få lyssna på imorgon. Nu hör vi någonting annat i bakgrunden. Det är en spännande avslutning ändå på sändningen. Vi ska säga att sändningstekniker idag var Mikael Sarabi. Dagens producent var Fabian Assebäck. Och vi kommer få höra ännu mer kanske om Greta Thunberg i Studio 1 efter Ekot.
Jajamensan. Och det är inte vi som försöker tränga oss in i er sändning,
ja,
i alla fall.
Trodde det.
Ja, jag förstod det. Men Greta Thunberg, ja, var finns hon och vad händer? Och vi ska också debattera det här, eller hur, Lasse?
Jo, men precis. Det finns någon som tycker det här var ett självupptaget aktivistjippo från Greta Thunberg och resten av aktivisterna på den här båten. Eller var det här en träffsäker protest mot Israel? Det där ska Anders Lindberg från Aftonbladet och Peter Wemblad från Svenska Dagbladet diskutera hos oss. Och mer?
Ja, Los Angeles förstås, demonstrationerna där och Donald Trumps senaste drag då att skicka in nationalgardet. Vad vill han med det? Är det säkerhet eller handlar det bara om politik? Var med oss 16.02, drar vi igång.
Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Mölndals kommun, Västra Götalands län. Det är strömavbrott i kommunen och med anledning av elavbrottet kan störningar i det fasta och mobila telenäten uppstå. Och vid svårighet att nå 112 beger till plats med täckning, alternativt brandstationen. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg. Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Mölndals kommun, Västra Götalands län. Det är strömavbrott i kommunen och med anledning av elavbrottet kan störningar i det fasta och mobila telenäten uppstå och vid svårighet att nå 112 beger till plats med täckning, alternativt brandstationen. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.
Det ska nu utredas med hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Hamnarbetarförbundet har lagt nya varsel om punktstrejker i drygt 10 svenska hamnar från och med den 18 juni. Och på torsdag ska fack och arbetsgivare träffa medlarna igen. Men Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo säger till Ekot att det är Transports förstahandsavtal som gäller. Alltså det avtal som gäller alla oavsett facklig tillhörighet. Så därför kan inte Hamnarbetarförbundet förhandla till sig något ytterligare genom en medling med Medlingsinstitutet enligt Wennemo. Men det här håller inte Hamnarbetarförbundet helt med om. Två män i 20- och 40-årsåldern är anhållna misstänkta för att ha drogat och våldtagit en kvinna i 20-årsåldern i en lägenhet i centrala Västerås under helgen. Och enligt åklagaren så träffades männen och kvinnan på en bar tidigare samma kväll, det här rapporterar P4 Västmanland. Och de båda männen misstänks nu för grov våldtäkt. Ekots nyheter med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Ja, det här är Studio 1 måndag bland annat med frågan: var finns Greta Thunberg?
Ja, Helena Gråll och Lasse Johansson här, strax vår korrespondent direkt från israeliska hamnstaden Ashdod.
Och efter klockan 17, debatt om Gaza-aktionen, alltså ett själv på upptaget aktivistjippo eller en träffsäker protest mot Israel.
Anders Lindberg och Peter Wemblad på väg hit för att debattera detta, men innan dess också om livshotande sjukdomen sepsis.
Och hur ett örhänge kan vara orsaken till det. Och sen också om stödet till UNRWA och Sveriges stopp.
Ja, men vad kan organisationen göra idag ska vi tala om, och så hinner vi med Los Angeles, Donald Trump och protesterna där.
Studio 1 är detta 2 timmar framåt. Välkomna att lyssna.
Där vi börjar med Greta Thunberg, aktivistorganisationen Freedom Flotilla och fartyget Madlin som ju bordades i natt av israeliska styrkor ute på internationellt vatten.
Och ombord fanns 12 aktivister, däribland svenska Greta Thunberg, och kursen var ju satt mot Gaza för att dela ut mat och förnödenheter. Och med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Du finns i israeliska hamnstaden Ashdod, dit besättningen uppges ha eskorterats. Samar, vad är det senaste du har sett och hört?
Ja, jag står här tillsammans med flera andra journalister och väntar på fartyget Madeleine. Vi står på en upphöjd plats med havet framför oss. Och ja, det senaste jag har hört kommer från advokatfirman Adala som har anlitats av Freedom Flotilla Coalition som fartyget Madeleine är en del av. Och jag pratade med dem för en halvtimme sedan och de berättade att fartyget finns fortfarande till havs. Och de berättade att de är i kontakt med den militära åklagarmyndigheten som har utfärdat beslutet om att gripa Greta Thunberg och de andra aktivisterna. Och nu väntar de på information, mer information om när fartyget kan komma fram till Ashdots hamn.
Är det givet att de ska till Ashdot eller kan det lika gärna vara på väg någon annanstans?
Det kan vara så, vi vet inte. Det finns nästan ingen information som de israeliska myndigheterna har släppt vad gäller liksom var de kommer att hamna eller ja, vart det här fartyget ska lägga till.
Mm. Men du sa här om de kommer att gripas, alltså, är det det som kommer att hända när de kommer fram då, eller?
Ja, det var det. Advokaterna trodde att de kommer att få köras till ett fängelse som ligger i staden Ramle i mellersta Israel, nära staden Tel Aviv. Det vet vi, och de tror också att de israeliska myndigheterna kommer se till att aktivisterna utvisas så fort som möjligt via Ben Gurions flygplats.
Men alltså israeliska regeringen och vad har de sagt så här långt?
Ja, det har ju både försvarsministern har varit ute, Israel Katz, och jag har kallat Greta Thunberg för antisemit och de andra också för att liksom vara Hamas propagandister. Och det israeliska utrikesdepartementet har kallat det här fartyget för selfiebåten, menar att Greta och de andra är ute efter publicitet, och att det finns, de menar att det finns andra legala sätt att leverera nödhjälp, skrev utrikesdepartementet, och menar då att Israel har släppt mycket större mängder nödhjälp än det som finns ombord på det här fartyget. Sen så har jag också sett att många sociala medier som tillhör den israeliska staten publicerar bilder på när Greta Thunberg tar emot när hon blir erbjuden en macka tillsammans med de andra, och det är massa också, eller en del karikatyrteckningar på Greta som har också publicerats på sådana sociala medier där hon säger någonting i någon karikatyrteckning att jag trodde inte att det skulle vara så här.
Du sa ju att de skulle utvisas från Israel, men jag såg också andra uppgifter om att de skulle tvingas se på filmbilder ifrån Hamas attack. Vet man någonting om det där?
Ja, det förslaget kom från Israel Katz, försvarsministern, som sa att så fort de kommer fram till Ashdod hamnen så ska de få titta på en film om Hamas massakern den 7 oktober. Men efter det så kommer de förmodligen att köras vidare till den här fängelset i Ramle som advokaterna trodde då.
Och vad sa han om varför de skulle tvingas se på den filmen?
Ja, jag är inte riktigt säker om han sa någonting om det, men det är något som israelerna brukar säga, att europeer och omvärlden har glömt vad Hamas har gjort mot israelerna den 7 oktober. Och även här när vi har stått här sedan i morse, så kommer det folk, det kommer både fredsaktivister som är för Greta Thunberg och de andras aktion, men det kommer också israeler som är emot, och båda de här grupperna drabbade samman i morse flera gånger, och det är just det här som många israeler, att världen glömmer vad Hamas gjorde mot oss israeler den 7 oktober.
Tack, Samar Hadros, med oss alltså direkt från israeliska hamnstaden Ashdod, dit aktivisterna, de gripna aktivisterna, väntas bli förda.
Mm. Och med oss nu Said Mahmoudis, som är professor emeritus i folkrätt vid Stockholms universitet. Du hör Samar Hadros beskrivning av vad som väntas hända med aktivisterna när de kommer. Och ja, första frågan bara, får Israel göra så här?
Det korta svaret är nej. Det var fel, det var mot folkrätten från början. Alltså när de slog till mot den här båten på internationellt vatten. Det är väldigt tydligt för alla länder, oavsett om de är parter i havsrättskonventionen eller inte. Och Israel är inte part. Det är enligt sedvanerätten så att alla fartyg har rätt att göra sjöfart eller navigera på öppna havet och vara under sitt eget lands jurisdiktion. Alltså det land där fartyget är registrerat. Och i det här fallet det var ett brittiskt registrerat båtfartyg som användes, och att intervenera på öppna havet mot fartyget, att gå ombord, att tvinga fartyget att flytta sig till israelisk hamn, att som vi tror att gripa faktiskt besättningen och sätta dem i fängelse, att tvinga dem att titta på någonting som de kanske inte vill titta på. Det är alla dessa är mot folkrätten och mot krigets lagar också. Mm.
Så det här är klockrent, menar du? Det här menar du är klockrent, ja. Ett folkrättsbrott?
Det är i alla fall min tolkning och min förståelse. Jag kan också tillägga att när det hände tidigare, alltså 2010 mot ett annat fartyg, Israel gjorde exakt samma sak. Eller till och med värre, måste jag säga. Då var det en stor debatt bland folkrättsjurister om just hur pass det folkrätten tillåter att inrätta en blockad som Israel har gjort i havsområdet utanför Gaza. Och om det är lagligt. Och sen också hur pass det är möjligt att under någon omständighet som helst att förhindra sjöfarten på internationellt vatten på det sätt som Israel har gjort. Och det fanns visserligen en och annan, ett fåtal folkrättsjurister, de flesta från USA, som hade argument för det att det var okej. Men de flesta internationella organisationer och folkrättsjurister var ense om att båda dessa är mot folkrätten. Vad gäller själva blockaden också, får vi inte glömma att det är blockad av ett ockuperat område. Och det var internationella domstolen som fastslog förra året, i juli förra året, att hela ockupationen av palestinska områdena är olaglig. Det är alltså mot folkrätten och därmed även upprättandet av blockader.
Men Said Mahmoudi, för dig är det uppenbart då att det är ett brott. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard gör en annan bedömning och säger till TET att det finns vissa möjligheter att i enlighet med internationell rätt anropa och eskortera det här fartyget för att bort. Hur ser du på det, att utrikesministern gör en annan bedömning?
Jag delar inte den uppfattningen. Mm. Vad som utrikesministern säger kan vara korrekt endast om det handlar om två stater. Alltså ett krig mellan två stater. Då kan man upprätta blockad, då kan man stoppa alla fartyg för att kontrollera att inget vapen, inget militär bistånd kommer till alltså fienden. Däremot kan man definitivt inte stoppa fartyg som vill transportera förnödenheter till ett område som inte är en stat, erkänns inte av Israel som en stat, och dessutom är i akut behov av alla förnödenheter. Där Israel har inga rättigheter helt enkelt. Ja. Vad de har gjort strider mot folkrätten. Punkt och slut.
Vi hörde ju här också att det fanns uppgifter att de skulle tvingas titta på filmer. Du nämnde det också. Vad har utvecklat din syn på den delen? Att tvingas ta del av material som man kanske inte vill eller så?
Alltså det förde mina tankar till en bestämd regel i folkrätten, internationella humanitära rätten, vad gäller hur ett land behandlar krigsfångar. Och där är det väldigt tydligt att det inte går att tvinga krigsfångar till många sådana handlingar, till exempel förnedrande handlingar, att tvinga dem att fotograferas, att titta på saker som de inte vill. Visserligen i det här fallet det är inte fråga om krigsfångar, men det beror lite på hur Israel tolkar alltså dessa personers status. Tydligen det offentliga uttalanden hittills är att Israel inte tar dem på allvar, och just därför de menar att de är turister som kommer att utvisas snart, inom 24 timmar. Men ändå, det är även turister naturligtvis, är utländska medborgare, och ett land har inte rätt att tvinga människor att göra saker som de inte vill göra.
Och samtidigt så, Greta Thunberg här, hon har ju uppmanat Sveriges regering att sätta press på Israel för att få henne och de andra frisläppta. Men fartyget här är då Storbritannien flaggat. Men har det någon betydelse, eller tror du det är så att Israel i det här läget kommer att, det kommer bli precis som Samar sa, att man först är ett fängelse och sen kommer man så fort som möjligt vilja få ut dem?
Folkrättsligt sett är egentligen i första hand Storbritannien som måste agera. Det var när det gäller att sätta press på Israel i alla avseenden. Att protestera, att kritisera, att ta ärendet till FN, uppmärksamma EU, att agera. Det är deras uppgift i första hand. Vad Sverige kan göra och bör göra är att om svensk medborgare mot förmodan fortsätter att vara kvar där i Israel, då måste man Sverige på diplomatiska vägar försöka att få henne frisläppt.
Men i det här fallet så har ju också utrikesminister Maria Malmer Stenergard påpekat det personliga ansvaret och att UD då har avrått från resor till Gaza i 10 års tid. Kan det ha någon betydelse?
Jag blev lite förvånad även över det uttalandet, eftersom ordet ansvar innebär att man har gjort något fel. Och frågan är om vad som har hänt var fel från aktivisterna. De har gjort någonting mot folkrätten. Det är deras rättigheter att både protestera, att försöka att på ett fredligt sätt hjälpa folket i Gaza. Ett område som Israel har egentligen ingenting att göra där, folkrättsligt. Så jag förstår inte riktigt vad man menar. Man menar kanske att de har ansvar att hamnat i en sån situation. Ja, man kan ha ansvar för allt man gör naturligtvis. Mm. Men folkrättsligt ser jag inget problem.
Said Mahmoudi, folkrättsexpert. Tack för att du var med, och tidigare hörde ni då vår Mellanösternkorrespondent Samar Hadros. Och vi ska väl säga att vi har en debatt nästa timme om den här gasaktionen. Ett självupptaget aktivistjippo eller en träffsäker protest mot Israel, frågar vi oss då.
Ja, studiet P1 är ju detta. Det ska handla om den allvarliga sjukdomen sepsis nu. Om ni följer influensen och youtubern Jonna Lundell, så har ni fått veta på att hon drabbats av sepsis. Det har hon berättat om via sociala medier, även hennes man Jocke Lundell. Och hon drabbades av detta genom ett inflammerat hål i örat som nästan då kostade henne livet.
Och det här det har ju lett till väldigt uppmärksamhet, eller lett till uppmärksamhet kring sjukdomen sepsis och hur man kan drabbas. Kristoffer Strålin, infektionsöverläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Ja, mellan 50 till 70 000 svenskar drabbas varje år av sepsis. När du hör om Jonna Lundells fall här och hur det beskrivs, vad tänker du då?
Ja, sepsis kan drabba egentligen vem som helst, men man kan ju säga att generellt sett så är det ju personer som har hög ålder eller kroniska sjukdomar eller speciella riskfaktorer som har ökad risk att drabbas av sepsis. Så det är relativt ovanligt att yngre personer drabbas av sepsis.
Okej, och här i det här fallet då så sägs det att det var ett inflammerat hål i örat som då nästan kostade henne livet. Det är så enkelt då att det kan vara en sån sak att man gör hål i örat och sen så kan det här hända?
Ja, man kan säga att när man har ett hål i örat som leder till en infektion så kan den infektionen i undantagsfall, väldigt sällan ändå, kan den gå vidare och leda till sepsis. Det kan flertalet bakterieinfektioner kan leda till sepsis även om det är ovanligt för den typen av små infektioner som en infektion runt ett hål i öra är. Mm.
Men måste man ha någon slags nedsatt motståndskraft då, eller?
Ja, just till exempel om man har nedsatt immunförsvar eller på andra sätt är mer sårbar så har man en ökad risk att få sepsis. Mm. Mm. Men ibland kan det också bero på att man får in en väldigt aggressiv typ av bakterie till exempel. Nu vet inte jag hur det var i det här fallet, vilken bakterie det var eller så, men det finns vissa mer aggressiva bakterier som har förmåga att leda till sepsis även om man inte har nedsatt immunförsvar.
Ska vi ta ändå det här då? Vad är sepsis? Det är allvarligt i alla fall. Kan vara allvarligt.
Ja, men sepsis är en komplikation till en infektion kan man säga. Att man har en infektion som leder till att kroppens olika organ försämras i sin funktion. Och det är det som är sepsisen, den infektionsorsakade organpåverkan.
Och vad kan
och
det där
leda? Beroende på vilka organ som är påverkade så kan man bli sjuk på olika sätt.
Och vad jag förstår så är det lätt för vården att missa detta. Varför det?
Ja, det är just det att man behöver som vårdpersonal förstå att det här är en infektion och sen behöver man koppla ihop det med att organen försämras i sin funktion. Det är det som kan vara utmanande att göra den kopplingen. Och där är det viktigt att man upplyser sjukvårdspersonal och utbildar sjukvårdspersonal i att förstå den kopplingen och kunna se det.
Är det väldigt lätt för vården?
Men här behöver vi bättre verktyg.
Mm. Är det väldigt lätt för vården annars att man helt enkelt missar symptomen och att en sån här allvarlig sjukdom, att man kan ligga med den under en lång tid utan behandling?
Man kan säga att i Sverige så har det blivit successivt bättre under senaste 10-årsperioden så att det fungerar faktiskt förhållandevis bra i Sverige, men det kan bli bättre.
Om man väl då upptäcker det här, är det lätt att behandla det då?
Ja, det som är viktigt att göra är att ge antibiotika som är effektivt mot den första infektionen då patienten haft. Och sen är det då viktigt att samtidigt se vilka organ är påverkade och hur kan man vårda dem. Har man till exempel problem med lungorna så behöver man ge syrgas. Och har man problem med blodcirkulationen så behöver man ge dropp till exempel. Det är de basala sakerna. Och ibland om njurarna påverkas så behöver man ge dialys till exempel.
Hur ofta leder det till, blir det dödsfall då? Går att säga det?
Ja, man kan säga att i de studier som finns från Sverige så är det ungefär faktiskt 15% av de som drabbas som avlider. Men då ska man också veta att många av dem har svåra kroniska sjukdomar från början. Som gör att de är väldigt sköra från början. Så dödligheten är betydligt lägre om man är yngre och inte har kroniska sjukdomar.
Du forskar ju inom sepsis. Vad för nya upptäckter skulle du vilja göra?
Ja, det som vi och många andra gör är att försöka hitta tester så att vi ganska enkelt kan ställa diagnosen sepsis som vi kan använda i vården. Så att alla kan ta det här som ett rutinprov och förstå att det här är en sepsis i tidigt skede. Det andra som vi och andra forskar på är att försöka förstå varför en infektion leder till sepsis. Om vi bättre kan förstå det så kan vi nog förstå vad vi ska sätta in för åtgärder för att hindra att det bildas en sepsis från en infektion. Så det står på önskelistan.
Och innan vi slutar då, är det något speciellt för alla som har stått och lyssnat nu och tänkt, men oj, vad är det man ska tänka på här? Är det något speciellt som du skickar med till lyssnarna när det gäller sepsis?
Man kan säga att det är viktigt att vara uppmärksam på sina symptom om man har infektioner, bakterieinfektioner framför allt. Att man ska vara vaksam på om man börjar bli väldigt andfådd utan anledning, eller om man får väldigt, väldigt ont akut på ett orimligt sätt, eller man till exempel får väldigt kraftig frossa till exempel. Då ska man vara uppmärksam på det och kontakta vården, tycker jag.
Bra att veta. Tack så mycket, Kristoffer Strålin, infektionsöverläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Vi kan väl säga då, apropå Jonna Lundell, att nu i eftermiddag så meddelade Jonna Lundell i ett sms via maken Joakim att hon under omständigheterna mår okej, rapporterar Expressen.
Dagens producent, det är Mårten Ferlin, sändningskoordinator Ebba Björk och tekniker Leonardo Velander.
Efter regimskiftet i Bangladesh så har relationen mellan Indien och Bangladesh försämrats kraftigt. Desto bättre går det med den andra stora jätten i Asien, nämligen Kina.
Men medan regeringarna träter hamnar vanligt folk i kläm, och många bangladeshier har nämligen sökt sig till Indien för avancerad sjukvård, men nu är det svårt att få visum.
আসলে আমি তো সেই অনেক বছর ধরে ইন্ডিয়াতে চিকিৎসা করছি।
Jag har åkt till Indien för behandling i många år, och inte bara jag utan hela min familj. Här i Bangladesh så får inte vi den sjukvård som vi borde få, även om vi betalar. Det säger Mittu Islam, som i snart 25 år rest i grannlandet för att få hjälp med sina hälsobekymmer. Hans problem började 2002 när en nål lämnades kvar i kroppen under en operation. Trots flera uppföljande ingrepp kunde läkarna inte hitta den, men väl i Indien gick det på första försöket. Sedan dess har resorna till Indien varit många, för nålen den orsakade omfattande komplikationer. Men nu har det tagit stopp. Mittu Islam och tusentals andra bangladesier kan inte längre få visum till grannlandet. Den 5 augusti förra året tvingades Bangladesh mångårige premiärminister Sheikh Hasina att fly landet. I ett slag gick relationen mellan Indien och Bangladesh från varm till kall. Det fanns en förståelse mellan den förra regeringen och Indien, men när det gällde frågor som var viktiga för befolkningen agerade inte Indien. Människor anser att Indien utnyttjat Bangladesh, säger Mittu Islam. För att förstå varför relationen nu är så frostig och visumfrågan hamnat mitt i konflikten behöver man se bakåt i tiden. Sheikh Hasina var premiärminister i sammanlagt 20 år och hade stark uppbackning från Indien. Hon ansågs nämligen vara en motkraft till islamisterna. Det andra stora partiet, BNP, förhåller sig Indien skeptiskt till efter att partiet lät anti-indiska rebeller frakta vapen genom Bangladesh. När Sheikh Hasina störtades flydde hon till Indien. Bangladesh har begärt att hon utlämnas för att ställa sin förrätta, anklagad för brott mot mänskligheten. Hon anklagas bland annat för mord. Många dödades under förra sommarens protester.
For India it's very crucial to accept the new reality in Bangladesh, that there has been upheaval which has brought this change.
Det är avgörande att Indien accepterar den nya verkligheten i Bangladesh, att en omvälvning lett till den här förändringen. Det säger Shafkat Munir, analytiker på Bangladesh Institute of Peace and Security Studies i Dhaka.
For Bangladesh it's also very important to consider that because of the geographic and geopolitical realities, it is absolutely critical for us to have a constructive, productive bilateral relationship with India.
För Bangladesh å andra sidan är det viktigt att också komma ihåg att den geografiska och geopolitiska verkligheten är sådan att landet måste ha en konstruktiv relation till Indien, lägger han till. Bangladesh är omgivet av olika indiska delstater som i sin tur delar gräns med Kina. De sämre relationerna har bland annat lett till en handelskonflikt där länderna infört olika restriktioner mot varandra. Bangladesher som anklagas för att vistas olagligt i Indien har också skickats tillbaka i större omfattning. Visumfrågan hänger bland annat ihop med säkerhetsläget i Bangladesh. Efter regimskiftet har religiösa minoriteter, särskilt hinduer, råkat illa ut. Indien har därför dragit ned på sin konsulära verksamhet och ytterst få beviljas visum.
Då har jag tycker att regular kontakt med India.
Jag står i regelbunden kontakt med min läkare, men sedan augusti har jag inte fått visum till Indien. Min läkare har till och med skrivit en särskild rekommendation till myndigheterna att jag måste träffa honom snart på grund av mitt försämrade hälsotillstånd, säger Mito Islam, som har svårt att behålla maten. För några månader sedan träffades till slut Indiens premiärminister Narendra Modi och ledaren för Bangladesh övergångsregering, Nobelpristagaren Mohammed Yunus. Mötet som skedde under ett toppmöte i Bangkok sågs som ett framsteg. Men kort därefter åkte Mohammed Yunus till Kina och diskuterade samarbeten som även påverkar nordöstra Indien. Yunus uttalanden i Kina skapade stora rubriker och Indien svarade med fler handelshinder. Kina har från sitt håll aktivt försökt stärka relationen till Bangladesh efter Sheikh Hasinas fall.
When pursuing foreign relations, two things are very important. We must remember what the geographic and geopolitical realities are. We must also remember that we don't get entangled in conflicts that exist between other countries.
Två faktorer är viktiga utrikespolitiskt. Dels att inse den geografiska och geopolitiska verkligheten. Dels att inte dras in i konflikter som andra länder har med varandra, anser Shafkat Munir, analytiker på Bangladesh Institute of Peace and Security Studies. Indien och Kina har en gränskonflikt som påverkar alla delar i ländernas relation. Hur har då övergångsregeringen levt upp till Shafkat Munirs punkter?
It's a mixed bag. It's a mixed bag. I would want us to pursue a more balanced foreign policy, and I would want us to also steer clear of any bilateral disputes that countries have with one another.
Jag hade önskat att utrikespolitiken vore mer balanserad och att vi håller oss borta från andra länders konflikter, lyder Shafkat Munirs svar. Shafiqul Alam är talesperson för den tillfälliga regeringen. Han lägger stor skuld på indiska medier för att relationen blivit så ansträngd. De publicerar mycket som inte är sant, anser han.
Like we always have said, our chief advisor has said that we want a best of relationship with India. But it has to be based on fairness, respect, mutual understanding.
Vi har alltid sagt att vi vill ha en god relation med Indien, men den måste vara rättvis och baserad på respekt och ömsesidig förståelse, säger Shafiqul Alam. Vad gäller de patienter som inte längre får visum till Indien så är lösningen att Bangladesh förbättrar sin sjukvård. Men tills det skett så finns alternativ.
We are sending Bangladeshi patients are going to China, southern Chinese city of Kunming, where like a Chinese government has dedicated 4 major hospitals to Bangladeshi visitors.
Vi skickar patienter till södra Kina. Den kinesiska regeringen har upplåtit 4 sjukhus till Bangladesher, svarar Shafiqul Alam, som ser stora möjligheter med ett utökat kinesiskt samarbete.
Like Chinese companies are now world beaters. They are some of the best companies in the world. EV, electric vehicles, they are the dominant forces. And they have perfected the art of mass manufacturing.
Kinesiska företag är världens bästa. Ta elbilarna, de dominerar. De har lärt sig konsten med masstillverkning.
And we need to create jobs. And if you want to create jobs, you need manufacturing plants here. And we thought like, okay, why not invite Chinese companies to invest here?
Vi behöver skapa arbetstillfällen och då behövs industrin, så varför inte bjuda in de kinesiska företagen, lyder Shafiqul Alams retoriska fråga. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Redwan Ahmed, Dhaka.
nu om kritiken mot svenska regeringen för stoppet av stöd till FN-organisationen UNRWA. Den kritiken den fortsätter.
Mm. Och samtidigt håller regeringen fast vid att UNRWA inte kan verka inom Gaza längre, så stödet är bättre använt via andra organisationer, menar de.
Och så här lät det i Studio 1 i förra veckan när Morgan Johansson från Socialdemokraterna mötte biståndsministern Benjamin Dosa.
Problemet är ju här att den svenska regeringen inte bara är tyst och passiv, utan att man också bidrar till problemet genom att vara det enda land i hela EU som har dragit in stödet till UNRWA, alltså den organisation som verkligen kan lösa den här uppgiften och ge alla de här svältande och hungrande människorna sina förnödenheter och mat.
Vi gör ju löpande omprioriteringar i alla regioner, i Gaza, i Sudan, i Jemen. Så att om vi bedömer att UNRWA är en organisation som på ett leveranssäkert sätt kan få in lastbilar.
Men det kan inte ge idag.
Som sagt, vi har ju kanaliserat vår dubblerade stöd via UNICEF World Food Program som har kapacitet att faktiskt få in lastbilar. Men jag ska säga det, att vi hade kunnat ge hur mycket pengar som helst till UNRWA. Men faktum kvarstår, det största problemet är att för lite kommer in.
Benjamin Dosa, biståndsminister, och Morgan Johansson från Socialdemokraterna i Studio 1 i förra veckan.
Mm. Och med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. UNRWA har ju varit kritiska till Sverige för att stödet stoppats. Vad är det man har sagt?
Ja, man säger att det här är ett politiskt beslut och att tvärt emot vad som sägs så kan UNRWA fortfarande verka i Gaza med onlineundervisning för 200 000 barn som inte har någon skola att gå till, vattenrening, fungerande hälsokliniker och att de sköter sanitet och sophämtning i 136 tältläger för 1 miljon internflyktingar i Gaza idag. Och sen säger man ju att eller påpekar att flera biståndsorganisationer, Läkare utan gränser, Röda Korset, andra FN-organ upprepade gånger har sagt att de inte har den infrastruktur som UNRWA har som krävs för att dela ut mat och nödhjälp i Gaza. Och sen att det här är ett politiskt beslut. Det handlar om frågan om palestiniernas flyktingstatus där Israel kritiserade UNRWA långt före 7 oktober-massakern. Och många palestinier menar att Israels ambition här är att sudda ut ordet palestinsk flykting ur vokabulären. Och Sveriges regering diskuterade också indraget eller minskat stöd till UNRWA före 7 oktober-massaken. Jag minns när vår svenske kung besökte Jordanien ett år före 7 oktober. Då höll den jordanske kungen Abdallah ett tal till den svenske kungen där han tackade Sverige för stödet till UNRWA. Och jag försökte fråga kungen om det här, men då grep statssekreterare Diana Jansi in och avbröt, så kungen fick inte svara. Därför finns det många som menar att ambitionen att minska Sveriges stöd till UNRWA kom inte som ett resultat av 7 oktober utan har funnits en längre tid, och det är kopplat till frågan om de palestinska flyktingarnas rättigheter.
Mm. Men hur mycket kan UNRWA göra idag då med de begränsningar som finns från Israel?
Ja, i Gaza kan man som sagt genomföra vattenrening, sanitet i dessa tältläger, onlineundervisning för barn och även hälsokliniker som fortfarande fungerar. Men sen är ju UNRWA inte bara begränsat till Gaza, utan Sveriges indragna stöd påverkar UNRWAs arbete i hela regionen, i Jordanien, på Västbanken, Libanon och Syrien.
Helena Lindholm är med oss också. Du är professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, och du är välkommen förstås. Så regeringens argument att UNRWA inte kan jobba i Gaza kanske inte är sant till 100%. Men hur ska man se på den där bedömningen från regeringen att det är bättre att stödet ges till andra organisationer?
Nej, men också de organisationerna som regeringen nämner, som till exempel UNICEF och World Food Program och andra FN-organ och andra humanitära organisationer, menar ju att UNRWA är den organisation, den struktur som har bäst kapacitet att bistå befolkningen i Gaza. Och det handlar utöver vilka då och vems lastbilar som överhuvudtaget släpps in i Gazaremsan, så handlar det om att kunna distribuera, att ha kapaciteten, infrastrukturen, lagerlokalerna, antalet anställda, alltså en förmåga, en kapacitet och en förmåga som bara UNRWA har, helt enkelt. UNRWA har haft verksamhet sedan 1950-talet inom skolväsendet, hälsovård, nödhjälp, flyktingfrågan, och det är den organisation som är mest effektiv inne i Gaza, och också den organisation som andra humanitära och FN-organ helt enkelt litar på grund av sin infrastruktur och kompetens.
Och det är ju en sak, men om man inte tillåts verka där, skulle det spela någon roll om Sverige börjar ge UNRWA pengar igen?
Men poängen är ju att de verkar i Gazaremsan fortfarande. Det, även om det är så att Israel har förbjudit UNRWA att verka, så är ju UNRWA fortfarande på plats och genomför allt det som de säger. Så att den effektiviteten finns ju kvar.
UNRWA har ju också kritiserats hårt och anklagats för att ha personal som varit inblandade just i terrordådet mot Israel 2023. Hur pålitligt skulle du säga att UNRWA är idag?
Det är så här att det genomfördes en oberoende utredning utav det fallet när det fanns anklagelser mot ett antal UNRWA-anställda. Den utredningen kom fram till att i ett visst antal fall kunde man absolut inte stödja de anklagelserna. I andra fall så kunde man inte vare sig stödja eller helt och hållet avstyrka det, och då avskedades de. Den personalen. Man måste komma ihåg att UNRWA under en lång period har varit utsatt för en både informations- och desinformationskampanj från israeliskt håll. Och det har gjort att UNRWA är en av de FN-organisationer som mest noggrant och systematiskt undersöker sina anställda för de som kommer på plats. Det finns ett väldigt nogsamt sådant arbete.
Cecilia Udén, du var ju inne på Sveriges inställning till UNRWA tidigare. Om man går längre tillbaka, har den inställningen svängt mycket fram och tillbaka?
Inte fram och tillbaka, men den har svängt nu under senare år och under den nya regeringen. Eftersom det finns en inställning i Israel och även i omvärlden om att det är fel det här att palestinska flyktingar eller att palestinier ska ärva en flyktingstatus. Att man liksom måste se till att människor integreras i de länder de bor i, Libanon, Syrien, Jordanien till exempel, och att de inte lever kvar i flyktingläger. Och här menar ju palestinierna och även UNRWA och FN att det här är en konflikt. UNRWA bildades 1949 för att ge stöd till de 750 000 palestinier som fördrevs eller flydde när Israel bildades. Och då var det tänkt som en temporär insats tills konflikten var löst och flyktingarna antingen kompenserades eller fick återvända hem. Men den här politiska lösningen har uteblivit. Flyktinglägren har vuxit och palestinier som jag nu möter på Västbanken, jag kan ju inte komma till Gaza, men på Västbanken, de menar att ambitionen från Israel är att sudda ut hela begreppet flykting så att palestinier som är ättlingar till flyktingar inte längre har några rättigheter. Och där finns då UNRWA som har stått för skolundervisning, för kliniker och så vidare. Och att det här måste upphöra.
Men just det svenska stödet då, hur viktigt har det varit genom åren?
Ja, Sverige har ju varit en av de största bidragsgivarna och Sverige har haft det ryktet också bland palestinier. Nu kan jag inte säga exakt vad Sverige har bidragit till, men pengarna går ju till skolor, hälsokliniker som jag har sett. Och sen har ju också UNRWA i Gaza till exempel fungerat som en alternativ statlig institution. När utländska ministrar, till exempel Carl Bildt på sin tid, har besökt Gaza så har man gått till UNRWA eftersom man inte har haft kontakt och inte velat ha kontakt med terrororganisationen Hamas.
Mm. Och innan vi slutar, Helena Lindblom, UNRWAs chef Filippo Lazzarini, han har ju kritiserat Sveriges beslut att stoppa stödet, och det har ju blivit en inrikespolitisk diskussion. Hur påverkar det här, skulle du säga, bilden av Sverige internationellt?
Ja, det är svårt att säga hur det påverkar bilden internationellt, men det är ju viktigt att komma ihåg att Sverige har inte bara varit en stor och viktig givare, utan också haft lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med UNRWA. Och sammantaget skulle man kunna säga att den bild av Sverige som en stor aktör inom det humanitära biståndet och humanitära frågor naggas i kanten. Jag tycker också det är viktigt att komma ihåg att det är en politisk omställning då i Sverige, och att det är flera partier inom Tidösamarbetet som KD, SD och Liberalerna som under lång tid har lagt fram motioner om att UNRWA bör avvecklas. Så att det måste också ses i ljuset av den större politiska frågan som också Cecilia indikerar. Mm.
Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Tack för att du var med, och ni hörde också vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Då ska vi strax släppa in kvart i fem.
Ja, det ska vi göra. Efter klockan fem från Los Angeles, där ju polis står mot demonstranter och republikaner mot demokrater. Just idag tycks det, eller på morgonen, så tycks det vara lugnare där än
ja,
det var igår.
Vi ska höra med våra korrespondenter, och vi ska också tala om Donald Trumps planer.
Här är Ekots nyheter kvart i fem. Bordat aktivistfartyg eskorteras till israelisk hamn. Greta Thunberg är ombord. Vår korrespondent rapporterar direkt från Los Angeles, där polis och demonstranter drabbats samman i flera dagar. Och nya varsel är lagda i den pågående hamnarbetarstrejken. Det är en del av innehållet. Vi börjar i Israel. Båten med aktivister ombord, däribland Greta Thunberg som var på väg till Gaza, bordades i natt av israelisk militär. Och både båten och alla ombord eskorteras nu till staden Ashdod i Israel. Och i Ashdod där är även vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och det är vad jag förstår betydligt fler än du som är i Ashdod, Samar.
Ja, det stämmer. Det är flera journalister från olika utländska medier som finns på plats. Här finns det också representanter för en advokatfirma som väntar på aktivisterna och ska representera dem. Och även fredsaktivister som stödjer Greta Thunberg och hennes vänners aktion. Och så finns det även grupper som är mot demonstranter, kan man säga, som är här för att demonstrera mot Madeleine-fartyget.
Det låter som mycket folk, men hur är stämningen då?
Ja, nu är det lugnt, men tidigare så blossade det upp bråk mellan de israeliska fredsaktivisterna och de grupper som kommer hit för att visa sitt missnöje med Madeleines aktion och ja, som syftar till att bryta blockaden mot Gaza. De menar att blockaden ska fortsätta och även kriget mot Gaza ska fortsätta.
Vet du någonting om när det är tänkt att den här båten Madeleine och aktivisterna ombord ska komma till Ashdod?
Nej, det vet vi inte. Inte ens den här advokatfirman som har anlitats av Freedom Flotilla-koalitionen för att representera aktivisterna vet. Jag är i ständig kontakt med dem och de säger vi vet inte. Vi är i kontakt med den militära åklagarmyndigheten som har utfärdat beslutet att gripa aktivisterna ombord. Men de ger inte oss någon information, berättar de för mig.
Och vad vet vi vad som ska hända med dem när de kommer då?
Ja, försvarsministern Israel Katz har sagt att de ska få se på en film om Hamas-attacken den 7 oktober. Sen så berättar advokaterna att de räknar med att aktivisterna kommer att köras till ett fängelse i Ramla i centrala Israel. Och därifrån så kommer de sen att deporteras var och en till sitt land, utvisas via Ben-Gurions flygplats.
Tack så länge. Samar Hadrus på plats i Israel i Ashdod. Alltså vi får anledning att återkomma senare. Och svenska utrikesdepartementet, de följer den svenska aktivisten Greta Thunbergs situation på fartyget. Samtidigt så betonar utrikesminister Maria Malmer Stenergard att regeringen har avrått från resor till Gaza i 10 års tid och att aktivisterna på fartyget har ett tydligt eget ansvar. Enligt utrikesministern så är idag bedömningen att ingen ombord svävar i fara. Nu ska det handla om protesterna i Los Angeles i USA mot Donald Trumps tuffare invandringspolitik och migrationsmyndigheten ICEs sätt att hantera den. I flera dygn har det nu varit sammandrabbningar mellan polis och demonstranter, vilket i sin tur gjort att Trump skickat dit nationalgardet. Vår USA-korrespondent Roger Wilson, du har nyligen vaknat upp till en ny dag i Los Angeles. Hur har natten varit?
Ja, det var oroligt här i kvarteren runt stadshuset i Los Angeles långt in på natten. Och när jag sitter nu här denna disiga morgonen så ser jag ju resterna från demonstrationerna och från bråken omkring mig. Det är graffiti på väggarna här omkring och en utbränd sopcontainer står här i vägkorsningen. Den drog demonstranterna ut här mitt i vägkorsningen i natt bland annat. Och vi vaknar också upp till bilder från förödelsen igår, bland annat då polisbilar från Highway Patrol som demonstranter kastade stenar på igår under demonstrationen, och som en del av de där bilarna är helt totalförstörda.
Och vad görs då för att dämpa de här protesterna nu?
Det är fortsatt hög polisnärvaro här nu, men de polisbilar jag ser här omkring, de är inkallade från andra countyn och städer i närheten av Los Angeles. Så hög polisnärvaro, och sen har man också stängt av en del vägar runt de federala byggnaderna här i downtown Los Angeles. Och det är också där runt de federala byggnaderna som de delar av nationalgardet som har kommit hit till Los Angeles med de flesta av de nationalgardets trupperna, de är koncentrerade kring de här federala byggnaderna.
Har det kommit några reaktioner mot det här?
Ja, alltså en del vanliga Los Angeles-bor här var redan igår uppgivna och trötta på att de här demonstrationerna som ju började fredligt urartade på det här sättet i öppen konflikt, öppen konfrontation mellan polis och demonstranter. Bland annat var man uppe på motorvägen här och stängde av den från demonstranternas sida under en lång tid på eftermiddagen. Men annars så är det ju här en rikspolitisk fråga också, där till exempel Gavin Newsom, guvernören här i Kalifornien, nu har sagt att han ska stämma Donald Trump för att han kallade hit nationalgardet utan att ha kommit överens med Gavin Newsom om det tidigare. Det är varken borgmästaren här i Los Angeles eller guvernören i Kalifornien vill att nationalgardet ska vara på plats här. Man är rädda för att det ska få protesterna att flamma upp och att det ska bli mer bråk på grund av deras närvaro.
Väldigt, väldigt kort till sist, Roger. Det är ju som sagt morgon i Los Angeles nu. Hur ser det ut inför dagen? Är det nya protester på gång?
Vi får se vad som händer, men de avstängda gatorna runt de federala byggnaderna tyder ju på att man eventuellt tror att det kan bli mer bråk kring dem och mer öppen konflikt och protester mot nationalgardets närvaro.
Tack, Roger Wilson, direkt med oss från Los Angeles. Nu om Ukraina, för trots Ukrainas spektakulära militära attacker så är det Ryssland som har initiativet i kriget. Mycket tack vare sin storlek och överlägsna antal soldater. Allt enligt Roger Djupsjö, militärexpert vid Försvarshögskolan.
Ryssland är den mest offensiva delen och genomför ett antal anfall på ett antal ställen, framförallt i Pokrovsk-området. Och där Ukraina då trots allt får backa lite grann.
Förra veckan genomförde Ukraina en omfattande drönarattack mot ryska flygbaser kallad Operation Spindelnät. I morgonpasset i P3 kommenterade den tidigare moderata utrikes- och statsministern Carl Bildt attacken som ett allvarligt bakslag för Ryssland.
Det är tekniskt och taktiskt och militärt ett betydande bakslag. Om de har förlorat, säg, en tredjedel av sina strategiska bombflygplan. Det är ingenting att skratta åt. Jag skulle inte vilja vara chef för den ryska säkerhetstjänsten förra veckan.
Samtidigt har Ryssland intensifierat sina egna angrepp där även civila mål har träffats. Under natten mot måndagen genomförde Ryssland en massiv attack med omkring 500 drönare, uppger det ukrainska flygvapnet. Och allt detta sker samtidigt som USAs president Trump försöker få igång fredssamtal mellan parterna. Men enligt Djupsjö har Trumps försök inte lett till några positiva resultat ännu.
Det har inte inneburit någonting hittills. Det är väl det enkla svaret.
Reporter här, Bashir Kavak. Inrikes nu, runt 23 000 kunder har varit utan ström efter en misstänkt explosion i ett ställverk i Mölndal söder om Göteborg vid lunchtid idag. Och i ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, så uppges det även att strömavbrottet kan innebära störningar i både det fasta och det mobila telefonnätet. Sara Lundström, hon drabbades av strömavbrottet när hon fastnade i en hiss med sitt lilla barn.
Jag var på väg hem med min 11-månaders dotter och fastnade i hissen. För precis när vi var på väg upp i hissen till lägenheten så blev strömavbrottet. Så vi satt fast i 50 minuter ungefär innan en hissoperatör kunde komma och öppna upp.
Och hur gick känslorna när allting bara släcktes ner?
Min dotter blev ju ganska rädd och det var ganska mörkt i hissen. Ventilationen funkade inte jättebra heller, så det blev väldigt varmt fort och det var lite svårare att andas.
Det var en explosion i ett ställverk som orsakade det omfattande strömavbrottet i Mölndal idag. Ingen person kom till skada vid explosionen och branden enligt Mölndals Energi. Men Mölndals kommun uppmanar invånarna att vara extra sparsamma med vattnet under kvällen eftersom det finns risk att det kan bli brist på vatten i högt belägna områden i kommunen. Under eftermiddagen har spårvagnstrafiken i Mölndal stått stilla och butikerna har varit stängda. P4 Göteborgs reporter på plats, Jonas Bolin, säger att många som bor i området har tagit det lugnt trots strömavbrottet.
Det har satts in extra ersättningsbussar helt enkelt för de här spårvagnarna som står helt still runt i Mölndal och in mot Göteborg helt enkelt. Affärer och det där, det är ju helt nedstängt, så det är väl egentligen bara att stå och vänta, stå på jour helt enkelt. Det är inte mycket mer än så som funkar just nu.
Och strax efter klockan 3 så meddelade Mölndals Energi att strömmen nu är på väg tillbaka på flera håll. Reportrar här Margareta Svensson och P4 Göteborgs Jonas Bolin. Idag har Hamnarbetarförbundet lagt nya varsel om strejk. Samtidigt ska fack och arbetsgivare träffa medlarna igen senare i veckan. Och nu kommenterar Medlingsförbundets generaldirektör Irene Wennemo konflikten.
De har ju fått väldigt tydliga signaler om att det är transportsavtal som är förstahandsavtal och det är det som gäller. Och att man kan inte förhandla sig till något ytterligare genom en medling med medlingsinstitutet.
Hamnarbetarförbundets strejker och Sveriges hamnars lockouter har pågått till och från i olika hamnar sedan 21 maj. Om parterna inte kommer överens så blir det nya punktstrejker i drygt 10 hamnar från och med 18 juni. Facket står kvar vid kraven om bland annat förbättrat skydd för förtroendevalda och begränsad inhyrning av personal. På torsdag förmiddag ska parterna träffa medlarna igen och Medlingsinstitutets generaldirektör gör alltså klart att Hamnarbetarförbundet inte kommer kunna få något mer i sitt avtal än vad LO-facket Transport har fått, det konkurrerande facket i hamnarna. Arbetsdomstolen har gett grönt ljus till strejken, men arbetsgivarsidan vill att konflikträtten stramas åt igen. Men Irene Wennemo håller inte med om arbetsgivarnas krav.
Jag tycker det är alldeles för tidigt att säga. Vi får väl se vad som händer när det här rullar på. Men vi har ju en möjlighet att vidta stridsåtgärder som är inskrivet i vår grundlag. Så det är inte så lätt att ändra i det.
Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet och ingenting annat. Reporter här Anders Hjelmin. Två dagar i rad, både idag och igår, så har SVT drabbats av överbelastningsattacker. Där gårdagens attack var den största som drabbat SVT hittills. Det säger Adde Granberg, teknikdirektör på SVT.
Attacken på söndagskvällen var extremt omfattande. Jag har aldrig sett de datamängderna någonsin uppmätt mot Sveriges Television.
Det var strax efter 9 igår som SVT märkte att de hade en onormalt stor trafik in. De kunde snabbt konstatera att det var en överbelastningsattack, eller mer exakt en DDoS-attack.
DDoS-attack är att massor med datorer uppkopplade mot ett nätverk på en given signal skickar så mycket data som de kan mot ett dedikerat mål. Och i det här fallet var det Sveriges Television. Så att vi får problem att nå ut och in med vår egen trafik.
Det här orsakade problem för SVTs digitala tjänster, både deras app och sajt. Men enligt Adde Granberg kunde SVT upprätthålla sitt sändningstillstånd då störningarna inte påverkade de linjära sändningarna eller möjligheten att skicka ut viktigt meddelande till allmänheten. Och i morse utsattes SVT för ytterligare en överbelastningsattack. Attacken ska ha varit betydligt mindre och knappt fått någon påverkan för publiken. Om de två attackerna hör ihop är än så länge oklart, säger Adde Granberg.
De första rapporterna säger att det inte ser likadant mönster ut. Men med det sagt så behöver det inte vara olika spelare, för det även då skulle kunna vara samma spelare.
Händelserna ska nu utredas tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Vi har samverkan nu redan på morgonen med MSB för att samköra uppgifter om det finns saker vi kan hjälpas åt med. Man får också även hjälp med expertis i det läget, men samtidigt så kommer vi också följa upp efteråt hur vi kan motverka, hjälpas åt och dela information.
Och reporter här var Ylva Tidervall. Så ska vi ta en titt på vädret för imorgon. Då börjar det på flera håll med en del sol. Men under dagen sen så tätnar molnen från sydväst och det följs efterhand av regn. I delar av mellersta Norrland så blir det fortsatt en hel del sol under dagen. Men längst i norr där kan det komma skurar som rör sig norrut. Temperatur i allmänhet omkring 10-15 grader. Det avslutar Ekots nyheter 4:15 som idag producerades av Emil Östman. Och jag som gett dig nyheterna, jag heter Carina Galanou Ipsonius.
Där är P1, Sveriges Radio.
Studio 1, vår andra timme där vi börjar i Los Angeles.
Där ju polis står mot demonstranter och republikaner mot demokrater.
Och sen om aktivisten Greta Thunberg som ju greps på väg till Gaza.
Var detta ett självupptaget jippo eller en träffsäker protest mot Israels våld? Det blir debatt om detta.
Ja, och sen blir det reportage från Eskilstuna där arbetslösheten är hög och är svår att få ner.
8 år. Inte jobbar här i Sverige.
Och språkproblemen är en viktig del.
Och sist om njutningen och kanske romantiseringen också av alkoholen.
Ja, för det är ju nu på sommaren som svenskarnas alkoholbruk är som störst.
Lasse Johansson och Helena Groll, välkomna att lyssna.
After hours of standing off, this situation has now rapidly deteriorated. The LAPD moving in on horseback, firing rubber bullets at protesters, moving them on through the heart of LA.
You just shot the f*** off.
You okay?
Ja, som ni hör, dramatiska scener i Los Angeles, tårgas, brinnande bilar och det vi precis hörde här, det är när en journalist träffas i benet av polisens gummikulor.
Och det har varit flera dygn av hårda sammandrabbningar mellan demonstranter och polis, och president Trump har nu skickat in nationalgardet. Roger Wilson, vår USA-korrespondent i tidig morgon i Los Angeles. Vi hörde dig i Ekot. Läget just nu, hur ser det ut?
Ja, just nu är det lugnt. Det är ju tidig morgon här som sagt. Men fortsatt hög polisnärvaro både runt de federala byggnaderna där det finns ett förvar för för de som man omhändertagit av ICE, men också här runt stadshuset i Los Angeles så står det polisbilar, dock inte från LAPD utan från inlånade polisstyrkor från grannstäderna och grannkountyn som är här då för att hålla säkerheten. Och en hel del förödelse som syns efter gårdagen, bland annat graffiti på väggarna, fuck ICE står det överallt i stort sett. Men också bilder förstås som Los Angeles-borna vaknar upp till. Totalförstörda bilar som satts i brand, sådana självkörande bilar, Waymos, men också polisbilar, Highway Patrol-bilar som man kastade sten på från en motorvägsviadukt och förstörde en hel del av de där bilarna, bland annat. Men just nu är det lugnt och stan vaknar till liv här i någon form av demonstrationsbakfylla.
Och ICE, som du nämnde, vi kanske ska berätta vilka det är eller vad är det för organisation?
Ja, det är Migrationsmyndigheten och det är de som har varit aktiva här i Los Angeles-trakten de senaste dagarna och gjort räder och tillslag där man då omhändertagit papperslösa migranter. Och det är ju också det som har utlöst de här demonstrationerna och protesterna. Det är ju en del av Donald Trumps hårda migrationspolitik, men hittills har ICE inte varit så aktiva här i Los Angeles. Nu är man det. Och det blir ju lite speciellt här. Här finns hälften av befolkningen ungefär har rötterna i Latinamerika, och man räknar också med att kanske var tionde person här skulle kunna vara papperslös. Och de papperslösa arbetar ju överallt här i Los Angeles inom restaurangnäringen, byggindustrin till exempel. Så det här är ju en stor och viktig del faktiskt av befolkningen här som nu känner sig jagade och oroade över ICE framstöta här i Los Angeles.
Och tre dygn har de här protesterna då hållit på, och nu har då president Trump beordrat in nationalgardet. Vad är det tänkt att de ska göra där?
Ja, arbetsfördelningen här hittills har sett ut så att LAPD och polismyndigheten här som har skött demonstrationerna och protesterna i stor utsträckning. Men nationalgardet är här för att se till att ICE ska kunna utföra sitt arbete, skydda de federala byggnaderna och skydda de federala tjänstemännen när man nu förverkligar Donald Trumps migrationspolitik, som ju handlar om att man ska deportera miljontals personer från USA som inte har uppehållstillstånd här.
Men just det här att nationalgardet har kommit, guvernören Gavin Newsom och även borgmästaren i Los Angeles har ju inte verkat så förtjusta över det här. Vad är det för reaktioner och vad handlar det där om?
De har ju inte velat ta hit nationalgardet. Det här är någonting som Donald Trump har bestämt över huvudet på dem. De menar att nationalgardets närvaro skulle kunna få demonstrationerna och protesterna att blåsa upp i ännu större omfattning. Man ser det här som en provokation. Och ytterst handlar det också förstås om Kaliforniens självstyre. Det är ytterst ovanligt att en president kallar in nationalgardet mot de lokala myndigheternas vilja. Senast det hände var på 60-talet då man kallade in nationalgardet i Alabama för att skydda människorättsorganisationer och deras demonstration vid Selma, den här marschen som gick där. Så det här är ytterst ovanligt och någonting som man reagerar starkt på här i Kalifornien bland politikerna.
Roger Wilson i Los Angeles. I Washington finns Gina Lindberg.
Jag berättar, Gina Lindberg, hur Vita huset resonerar om varför nationalgardet behövs och polisen inte klarar av det som sker.
Ja, Donald Trump motiverar det här med att han behöver trygga säkerheten på gatorna i Los Angeles och också trygga den federala migrationspolisen ICE som har genomfört de här räderna. Så att det vi ser utspelas nu i Los Angeles, det är ju i grunden protester mot migrationspolisen och protester mot Trumps politik. Men det som Trump gör nu genom att skicka in nationalgardet och, som Roger sa, köra över Kaliforniens guvernör, det är ju också att han visar upp ett politiskt budskap på ett väldigt synligt och dramatiskt sätt. Och på flera sätt är det här en perfekt strid för Donald Trump. Han motiverar det med att han behöver trygga säkerheten, men det är samtidigt ett tillfälle för honom att visa upp Tuffare tag mot illegal invandring, tuffare tag mot våldsamma demonstranter och tuffare tag mot politiker i amerikanska storstäder, demokrater, som i hans ögon alltså inte klarar av sitt uppdrag.
Så det är mer politisk strategi än säkerhet egentligen, kan man säga så?
Ja, det är en kombination. Därför att han motiverar ju med säkerheten, men det är också ett tillfälle för honom att plocka politiska poäng på en situation som spelas upp i direktsändning och som är allt mer dramatisk.
Och finns det några risker med det här då? Det finns väl en del som menar det ändå, att det finns en risk att det ska trappas upp.
Ja, och det är ju det som demokraterna i Kalifornien varnar för, att det här kan leda till en upptrappad situation, ett spänt läge, en eskalering. Det här är som att hälla bensin på elden, sa Gavin Newsom. Och det finns ju en motsättning i botten här mellan Trump och demokraterna just i Kalifornien. Där Kalifornien är för det första en stor och mäktig delstat, men det är också en delstat som symboliserar så mycket av det som Donald Trump är emot. Med den här liberala västkustpolitiken och en guvernör, Gavin Newsom, som verkar ha siktet inställt på presidentvalet 2028 och som mer och mer profilerar sig som en politisk nyckelperson på det nationella planet. Så på så sätt är det också en perfekt strid för Trump. Han har länge haft konflikter med lokala demokrater i Kalifornien och nu hävdar han att de kan inte skydda sin befolkning. Mm.
Men även om det då är en perfekt strid för Donald Trump, vilken rätt, om man tittar på juridiken, vilken rätt har han att göra så här?
Ja, det han gjort nu är att peka på en federal lag som ger presidenten rätt bred möjlighet att skydda federala tillgångar. Och migrationsmyndigheten ICE är en federal tillgång. Så att han säger att nationalgardet är där för att skydda federalt anställda och federala byggnader. Och det har han rätt stora juridiska möjligheter att göra, även om guvernören alltså ifrågasätter det och stämmer Trump-administrationen nu. Så det här kommer ju prövas i domstol troligen. Men det som Trump också gör, det är att öppna för att trappa upp det här och skicka in militären. Använda militären mot den egna befolkningen, det skulle ju vara ännu mer kontroversiellt. Och för att göra det så krävs det att han utlyser någon form av nödläge. Och det har vi ju sett Trump göra tidigare. Han vill överlag stärka presidentmakten. Han vill att presidenten ska ha större befogenheter än idag. Och där har han ju använt det här begreppet nationellt nödläge vid gränsen till exempel, för att kunna, när han införde tullarna, så sa han att det beror på att det är ett nationellt nödläge, så att vi måste liksom sätta